Välkomna med till Pia med flera, som idag ska diskutera något väldigt spännande, något som har synats ganska mycket i olika artiklar nu på senaste tid. Det vill säga Folkpensionsanstalten i Finland utreder för tillfället hur en basinkomst för alla skulle fungera. Det är då nuvarande regering som vill testa systemet. För att vårt stöd- och bidragssystem är ju omfattande, krångligt och byråkratiskt. Och dessutom så gör teknikens utveckling att många jobb faller bort och mängden arbetslösa ökar. Men vårt välfärdssystem förutsätter ju åtminstone tills vidare att alla i Finland ska ha tak över huvudet och mat för dagen. Så en basinkomst eller medborgarlön, om ni så vill, uppfattas av många som ett reellt alternativ. Men det här är ju då ingen ny idé. Redan år 1797 gav Thomas Paine, en av dem som grundade Förenta staterna, ut en pamflett, Agrarian Justice, där han föreslog att staten skulle föra över en basinkomst till alla människor utan att något skulle krävas i gengäld. Många experiment har då gjorts och argumenten för och emot är detsamma. Det handlar om moral och människosyn. Och det är det som vi ska diskutera idag. Gäster idag är filosofen, doktorn Marie Lindman, som har skrivit sin avhandling om arbete och mening. Och som ju då har varit min gäst i ett tidigare program då vi diskuterade den här synen på arbete. Idag fortsätter vi lite på det temat, men riktar fokus på människan. Och den andra gästen är Ville Lindholm, som är litteraturvetare och också diplomingenjör. Och som ganska mycket har sysslat med det här med IT och vad det kommer att innebära för en framtid och arbetets fördelning. Välkomna båda två. Ville, om du skulle få mellan 2800 euro i månaden utan att någonting skulle krävas av dig. Skulle det förändra ditt liv?
Nu skulle det säkert göra det. Jag jobbar för tillfället helt på heltid. Men jag är till exempel också intresserad av att skriva helt könlitterärt. Så där är ju direkt någonting som man skulle kunna utforska mycket friare. Och ja, som sagt, jag är också intresserad av IT, så det är inte heller omöjligt att jag skulle kanske starta någon liten egen firma. Det skulle vara mycket säkrare. Att ändå ha någon slags grundpenning att leva på. Man behöver inte sätta en massa besparingar på den där första tiden när man nu kanske inte tjänar så mycket på det där egna företaget, utan man kan börja på direkt.
Du jobbar då heltid nu.
Ja.
Tror du att du skulle jobba lika mycket?
Jag är nu också en sån som timmässigt kanske inte, men kanske nog så där hur mycket man nu så att säga utför. Att jag är inte så där jätteövertygad om att det här 8 timmar per dag är alltid det där som optimala, ska vi säga. Att också på, ska vi säga, 6 timmar eller någonting, så kan man. Det har ju också gjorts försök på det, att bara förkorta arbetsdagen och ändå hålla samma liksom produktionsnivå, eller vad man nu vill kalla det. Så ja, det är jättesvårt att säga faktiskt, men det där. Jag skulle kanske inte sitta då från 9 till 5, var jag än sitter och vad jag nu än gör, utan mer flexibelt helt enkelt arbeta.
Hur mycket betyder det för din, ska vi säga, arbetsmotivation det att du går till en arbetsplats?
Det är nog definitivt någonting som hjälper att ha en slags rutin på dagen, att komma in i det. Jag kommer ihåg från studietiden till exempel, när man inte hade kanske så mycket rutiner, så var det ju mycket svårare också då att hålla sig igång, åtminstone för mig själv var det så. Så visst hjälper det att ha rutiner och också en plats, skild plats som man arbetar på.
Tror du att det skulle finnas en risk för att du skulle bli liggande på soffan?
Risken finns ju alltid, men sen igen så, jag har också lite smakat på det här med att vara arbetslös en sommar då. Det var nog under studietiden i och för sig, men som jag då låg på soffan hela sommaren, och det var nog väldigt, väldigt otrevligt. Jag trodde det skulle vara paradiset, men det var det verkligen inte.
Hur är det med dig, Marie?
Just det. Jag tror att om jag skulle få en basinkomst så skulle jag kanske sikta på att deltidsarbeta. Det skulle vara ett ideal för mig. Jag tycker att det skulle vara ett bra sätt att leva. Men sen i min specifika livssituation skulle jag också förändra saker på det sättet att jag är nu liksom också intresserad av att skriva. Så jag är lite inblandad i det här stipendierushen, att söka stipendier och så. Och där skulle väl en basinkomst skapa en viss buffert i relation till just att det här ganska osäkra lottospelet som stipendieansökningar innebär. Så det skulle betyda ganska mycket för en sån som skribent som mig.
Mm. No, du har ju då som sagt doktorerat, vilket ju kräver en hel del disciplin. Det är inte med klockkort man gör det. Tror du att du skulle bli latare om du skulle ha den här tryggheten?
Ja, jag är ganska lat av naturen, så jag vet inte hur det skulle förändra det på det sättet. Men jag tror inte att just den saken skulle ändra. Utan jag tror att motivation handlar om andra saker än liksom yttre omständigheter för mig personligen. Att det handlar om om huruvida saker är meningsfulla eller inte.
Vad tror ni om andra? Alltså det finns ju, vi kommer att återkomma, men om vi tar alldeles snabbt så här i början, liksom er åsikt om att behövs det den här yttre piskan? Alltså det här att den som inte arbetar ska lika heller äta?
Ja, alltså i allmänhet så är det ju en väldigt vanlig bild av arbete att ingen skulle jobba om de inte måste. Men det som är intressant är ju att den här bilden är liksom ofta någon sån som kommer upp bara i vissa sammanhang. Att det kommer upp just i den här diskussionen om basinkomst. Att man är rädd att folk ska ligga på soffan. Och det är så kommer just bilden av arbete som tvång starkt fram och betonas jätteskarpt som en del av hur realiteterna ser ut. Men annars, som hur man pratar om jobb och hur man pratar om liksom drömjobb och framtidsplaner och sånt, så är ju det här en mycket mer ovanlig bild, tycker jag själv. Både i hur människor pratar sinsemellan och hur man mer liksom kulturellt talar.
Mm. Hur var det, Ville, när du började första gången jobba? Första sommarjobbet, kändes det som ett tvång eller som en möjlighet?
Jag upplevde det nog som en möjlighet. Det handlar ju mycket om att få egna pengar och en egen frihet. Så det var ju väldigt, kändes jättebra. Och fortfarande också, så nu är arbete någonting som också skapar mening i livet. Och så, ja, klart att det finns då det här yttre, ska vi säga, sociala tvånget, om vi vill kalla det så, att arbeta. Men att, ja, som jag redan sa tidigare, så tiden blir ganska långtråkig om man inte har någonting att göra. Och jag tror nog att de flesta nog ändå, trots allt, gärna jobbar eller gör någonting.
Det är ju frågan om också det som vi var inne på i ett tidigare program här med Marie då, att vad uppfattar man som arbete?
Precis.
Är det arbete att köta sina egna barn, är det arbete att köta andras barn?
Precis. Den dimensionen blir också viktig när man pratar om basinkomst, att vilka sysslor värdesätts, skulle det här liksom förändras om man skulle föra in en basinkomst? Skulle man liksom sätta mer liksom fokus på saker som inte avlönas då?
Jag ringde upp en insatt person som den i åratal har funderat på det här med basinkomst. Han är bland annat grundande medlem av Basic Income Earth Network. Så här på tråden har jag docent Jan Otto Andersson. Och jag vet ju att du är en förespråkare för basinkomst, men det finns också många fällor i det. Kan du lite reda ut det här?
No, det är så att det är ju lätt att vara en förespråkare för en basinkomst. En inkomst som delas åt alla på samma enkla sätt. Men det är ju så att det kan kombineras med så mycket annat. Det kan finnas basinkomst som kan användas för en det ena och en det andra. Och därför finns det så många olika modeller. Det finns de som vill introducera en basinkomst för att fler ska börja jobba. Få incitament att ta arbete genom att man slopar en hel del av de arbetslöshets- och fattigdomsfällor som finns i dagens besvärliga system. Sen finns det ju andra som tycker att det skulle vara bra om man fick en sådan basinkomst att man kunde säga nej till dåliga arbetserbjudanden. Att man helt enkelt skulle få bort dåliga jobb och istället kanske skulle det bli fler som hade intressanta uppgifter. Så att man kan säga att det finns politiskt en vänstertolkning av basinkomst, en centertolkning och en högertolkning. Det finns dessutom många andra sådana här motsättningar som kommer fram. Den som nu vill hålla kvar ett patriarkalt familjesystem så ogillar en sån här individuell basinkomst som gäller alla, både hemmafruar och ungdomar. Medan igen, det finns faktiskt feminister som är kritiska därför att de är rädda för att flera kvinnor skulle välja att stanna hemma ifall de fick en basinkomst. Det är ju så att den här nivån är väldigt avgörande för hur det kommer att fungera. Sätter man en hög nivå på basinkomsten så måste man egentligen ha ganska höga marginalskatter och på det sättet så tar man bort då de incitament att jobba som man kanske hade hoppats på att man skulle kunna göra. Om man sätter en väldigt låg basinkomst så då kan man inte skära i de rådande systemen så mycket som man kanske hade tänkt sig. Så att det där då finns det bara en hel del av de här arbetslöshets- och fattigdomsfällorna, flitfällorna man brukar tala om. Så att det är nog en svår konst att skapa ett system som en majoritet kan omfatta.
Du förespråkar själv tre olika experiment om jag förstått saker rätt.
Ja, det är en lite annan sak det här med olika experiment. Alltså, det har ju talats om att vi ska experimentera med den här basinkomsten. Och då regeringen har det i sitt program. När man ska experimentera är det väldigt många saker som måste beaktas. Det är ju möjligt att göra någon slags lokala experiment. Och det är också möjligt att slumpmässigt välja ut vissa grupper av människor. Jag skulle gärna säga att man prövar på vardera. Att man det där använder sig av något lokalt experiment. Och då kunde man pröva med två olika nivåer på basinkomst. Och sen kunde man också tänka sig att pröva basinkomst på studerande, på arbetslösa eller på småföretag och så. Att det skulle ge då en del erfarenheter. Men man kan väl säga att inget experiment egentligen kan säga vad som kommer att hända när man inför en basinkomst i hela samhället.
Vad ser du som skräckscenario? Hur kan det gå riktigt på tok?
Nå, själv så tycker jag att det kan gå på tok om man skulle ha gjort så som ungfinnarna föreslog i sitt program. Då har man en låg basinkomst i form av en negativ inkomstskatt och så slopar man i stort sett alla andra bidrag, alla behovsprövade bidrag och också sådana inkomstrelaterade bidrag. Det är en sorts ultraliberal lösning. Att jag tror nog att man måste gå ungefär på det sätt som nu de socialdemokratiska ungdomarna Nordemarit har föreslagit. Man har tre olika nivåer. Deras förslag heter yleisturvade. Det har inte ännu getts någon svensk term åt det hela. Men där finns tre olika nivåer beroende på lite hur aktiv personen i fråga är. Alltså man har en låg villkorslös basinkomst. Sen beroende på hur aktiv man är i övrigt så kan man få en förhöjning. Det tror jag skulle vara en politiskt möjlig lösning också, mera i den riktning som jag önskar mig. Mm. Att bara ersätta allt annat med en basinkomst, det tror jag inte är möjligt.
Den här ultraliberala lösningen, vad tror du att den skulle leda till för individen?
Det beror ju på. Om du är frisk och duktig så har du det ju då. Men det är bra, men har du något, om du blir arbetslös, jag ska säga att de fattiga skulle ofta få det sämre än vad det är idag, den här nivån. Om man slopar bostadsbidrag och så vidare så då är det klart att många kan drabbas ganska hårt.
Och det var då docent Jan Otto Andersson. Ja, enligt honom så är det ju också då tänkbart att hälsan, familjelivet, självbilden och samhällssynen kan förändras med sådana här nya engagemang. Det ska vi försöka lite fundera på. Och han frågar sig också vad som händer då med kriminaliteten, föreningslivet och samhällsandan i de områden där man då eventuellt testar basinkomst. Andersson talar här om då hur bland annat olika politiska och värdemässigt olika grupper uppfattar basinkomst. Vad tänker ni om det? Vad är det för värderingar som kommer igenom här? Jag tyckte det var intressant det här med hemmafruar. Förstås för att det berör mig lite.
Ja, det är ju nog... som sagt, det finns ju många olika sätt att implementera den här basinkomsten. Att själv har jag kanske mest grunnat på den här, vad ska vi kalla det, den här idealiska så att säga, som är en penning som man kan leva på utan någon slags då motprestation. Men sen finns det då alla de här blandmodellerna som just då på något sätt att ens så kallade aktivitet skulle mätas, som han sa här i inslaget, som vad är nu sen aktivitet? Det är en annan fråga. Men, men visst, det går att närma sig det på många olika sätt.
Jag tänkte också på att det som är lite intressant, eller väldigt intressant med diskussionen om basinkomst, som också kom fram med det som Andersson sa, är att det är två nästan diametralt olika förhållningssätt till arbete, eller som liksom ideal om arbetslivet som kommer fram. Att dels finns det här att basinkomsten ska göra folk mer beredda att ta emot liksom snuttjobb och liksom alla möjliga olika jobb. Och det är det här med att basinkomsten ska eliminera liksom alla möjliga flyttfällor. Det är det ena. Men sen så finns ju också det som han också tog upp, det här med att via en basinkomst kunde man skapa ett sånt utrymme för folk att också liksom bjuda motstånd eller liksom sätta emot när det liksom erbjuds dåliga eller farliga eller destruktiva eller dåligt betalda jobb. Att där liksom kunde arbetstagaren eller liksom den arbetslösa få en lite bättre liksom förhandlingsposition på arbetsmarknaden. Så det är två väldigt olika bilder eller olika ideal som finns i liksom svung här, och det är intressant.
Mm. Markus skriver här att resultatet blir ju att en hel del arbetslösa Kela-medarbetare får leva på bidrag istället. Men det är ju fullt möjligt utan att det ska vara för svårt. Det är en ganska stor byråkrati kring det här med det här behovsprövade understöden, arbetslöshetsunderstöd eller socialbidrag eller liknande. Vad tror ni att det beror på att det finns den här hela apparaten? Den här övervakningskontrollapparaten, vad är det för liksom värdering av människosyn som kommer där?
Dels är det ju någonting som har växt fram liksom som en del av välfärdsstaten, men sen har det också växt ut som ett slags nyliberalt projekt att göra folk produktiva. Så det har ju lite olika liksom historiska bakgrunder, den här liksom apparaten som, ja, att de här historierna ser ganska olika ut på sina håll, tror jag. Mm, att jag tror att det är ganska många olika människobilder som finns där. Dels att människan bör kontrolleras, så att den ju är en väldigt liksom stark bild där.
Mm. Det är ju en väldigt... jag upplever det i grund och botten som att alla de här kontrollerna finns ju till för att de människor inte ska utnyttja systemet.
Mm.
Det är ju kanske den här grundtanken, att man är rädd att det utnyttjas. Och det är ju nog såklart en det här... säkert en bra fråga att hur mycket utnyttjas det på riktigt det här systemet. Och man lägger på mer och mer och bestämmer sig hela tiden. Och hur många är det som på riktigt vill utnyttja det? Det kräver ganska mycket arbete i dagens läge att lyckas utnyttja systemet, skulle jag säga. Många blanketter.
Man måste jobba ganska mycket.
Men att, ja, om man nu skulle slopa alla de här bestämmelserna, så hur många är det som på riktigt sen skulle då vilja utnyttja det? Och som sagt då, sitta på soffan och allt det här.
Det finns en del undersökningar som har gjorts om det här, bland annat i Tyskland och Schweiz, där man har frågat folk att skulle folk sluta jobba om man skulle få en basinkomst? Ja, det som var intressant var att siffrorna blev väldigt olika. Att i Schweiz var det typ någon enskild procent som sa att folk skulle inte jobba. Men sen i Tyskland så var procenten mycket högre. Så att, ja, att också där så skiljer sig det åt.
Mm. Jag tycker det också är viktigt, som Andersson nämnde här, att i det här inslaget att det görs ju då experiment på olika håll i världen, och det talas om att göra experiment hit och dit, men att, som man då nämner, att experiment är ju en sak, för då är det bara en liten del av befolkningen och resten av samhället hålls så som det är just nu. Men om man nu ska faktiskt införa det här för ett helt land eller någonting sånt, så det skulle ju förändra samhällsstrukturen väldigt grundligt. Vi talar inte bara om att på något sätt optimera kostnaderna för det här byråkratin eller något sånt, utan det ska ju på riktigt.
Ja, vad tror ni om samhällssynen? Om vi tänker oss en utopia där de människorna har en, eftersom vi har ju ändå det här i välfärdsstaten, så har vi den tanken att varje människa ska garanteras tak över huvudet och mat för dagen. Så att om man då skulle få det här utan behovsprövning, utan att köa på luckor, utan att ha hatten i handen och blicken fälld. Hur skulle ett sånt samhälle, hur skulle synen på människan vara i ett sånt samhälle?
Ja, om man är riktigt optimist så skulle man ju vilja säga kanske att det finns åtminstone möjligheten att det frigör en enorm potential i mänskligheten. För det finns, ja, det är tungt att vara fattig helt enkelt. Det kräver mycket, det är mycket osäkert och det är mycket just så här blankett i fyllande och sånt. Och det finns säkert många företagsidéer som känns väldigt galna och som inte liksom utförs för att ja, det känns för galet och det är för osäkert, men som då möjligen skulle kunna finna någon slags grogrund om det finns en bastrygghet som garanterar att man får experimentera lite mera.
Precis.
Eller kan.
Mm. Jag tänker också om man får föra fram lite utopier så tänker jag att nu vårt samhälle är ju väldigt liksom, snurrar kring prestationer, att om du inte är produktiv så är du liksom värdelös, om du inte liksom presterar så är du värdelös, och det liksom, finns en viss paranoia kring det där som resulterar i all det där liksom, fokus på att prestera och att producera. Men att om en basinkomst förstås är det ju inte enda som skulle åstadkomma en annorlunda samhällsbild. Men om man nu lite tänker på en utopi så kunde det finnas en annan bild liksom, av människans roll i samhället som inte skulle vara så byggt på just prestation, utan kanske skulle hänga mer på liksom, vad människor har att ge åt varandra och hur folk liksom, kan ge oavsett vad det är man ger, och att man liksom kunde reflektera lite mer kring liksom, vad det är som betyder i relation till andra. Oavsett om det liksom är en prestation eller inte. Men att det liksom skulle vara andra saker som skulle vara fundamentala. Och då tänker jag också att en basinkomst mer på ett konkret plan skulle ge folk lite mer rum att kanske frivilligt arbeta, ägna sig åt föreningar, hjälpa familjemedlemmar och så vidare. Att det skulle ge liksom andrum som skulle också kunna, som du också sa, ville liksom rumma att göra annorlunda, tänka annorlunda.
Vara lite galen. Astrid skriver så här: helt klart att en basinkomst för alla skulle göra livet bättre för många som nu köar vid olika luckor med hatten i hand och blicken sänkt i skam. Människor med mentala problem, studerande, pensionärer, arbetslösa. Men den skulle också göra det möjligt att driva ett litet företag, projektarbeta, frivilligarbeta, vara konstnär under lite mera tid än den som går åt i tung försörjning, ta emot nollavtal, korta snuttjobb, deltid med mera. Säger definitivt ja. Avigsidor finns redan i dagens bidragssystem och de är nog fler och svårare än en basinkomst skulle åstadkomma. Så ni hämtar egentligen fram samma saker, att det här då, tanken den att ett sånt här kontrollsystem är alltså så att det finns ett antal olikformade hål som man ska passas in i, medan sen då den här tanken på att människan själv skulle blomma upp om det skulle finnas trygghet. Jag tycker det påminner lite om vår syn på barn som har ändrats ganska mycket. Att det är inte mer att formstöpa dem. Ännu funderar jag lite på de här bidragssystemen som då är olika. Du var, Marie, inne på det här med att historien har gjort att de utvecklas olika i olika länder. Nu tänker jag så där stereotyp på USA som det här välgörenhetsgrejen. Där de rika frivilligt delar med sig åt de fattiga genom att gå på fina middagar och äta dyrt och fixa lotterier, eller sen vårt system då med all dess tungrodda byråkrati. Vad tror ni på, vad kan det vara att det har utvecklats så olika? Jag menar, USA så betonar ju väldigt mycket just också då framgång på prestation.
Precis. Ja, alltså det här välgörenhetssystemet i USA är väl också en följd av att det helt enkelt inte finns en välfärdsstat som vi har här, att det är ett skäl till varför det finns och att det utvecklas en viss liksom, ideologi eller vissa ideal kring det är väl också en följd av liksom, att en praktik börjar leva och få ett liv. Men såklart finns det ju också i USA missnöje med den här typen av välgörenhet. Att också där finns det ju liksom oenigheter kring liksom vad den här typen av halvinstitutionaliserade välgörenheten innebär och vilka slags inställningar till fattiga människor som det uttrycker.
Mm.
Det är som Marie nämnde här i början, att det här stipendiesystemet i Finland är ju en form av privat välgörenhet det också, som delas ut på väldigt, ja, ganska, ja, inte kanske så jämlika grunder då, eller ska vi säga att det finns vinnare och det finns förlorare i stipendiesystemet. Så vi är inte heller immuna mot det, fast trots att vi har ett välfärdssamhälle.
Mm. Och vårt välfärdssamhälle håller ju på att lite luckras upp nu när det blir många kulturer som ska dela på den. Senaste tidens nyheter har ju varit rätt så hårda. Milton Friedman, ekonomiguru för många, så han ansåg att en basinkomst kunde betyda individualism, alltså frihet från staten och en möjlighet för alla att skapa sig ett bättre liv. Och på mesta håll och inom de gröna har man också funderat på om en basinkomst också skulle ge en annan syn på arbetets värde. Individen kunde då välja bort tunga, slitande och lågavlönade arbeten och istället söka ett mer meningsfullt liv. Vem ska då göra de här tunga, slitande arbetena för vilka pengar? Om man inte behöver gå och gräva ett dike i vågrät snöstorm utan istället kan försöka söka ett bättre liv. Hur ser ni där på? Det är ju ofta så att det är de tyngsta arbetena, åtminstone fysiskt tyngsta arbetena, som lönemässigt värderas sämst.
Ja, det är nog ett ämne som jag är mycket intresserad av, just som teknikintresserad. Att det där, jag har följt mycket med utvecklingen, speciellt inom IT. Då, att saker som automation och också utveckling inom sån här maskininlärning eller artificiell intelligens och sånt, så det går framåt hela tiden. Och det där, som det skrevs i The Guardian här i för en vecka sen kanske, eller 10 dagar sen, så är det då, nu minns jag tyvärr inte forskarens namn, men en forskare som var av den åsikten att inom 20-30 år så skulle arbetslösheten till och med vara upp till 50%, eftersom det är inte bara då de här lågavlönade jobben som ersätts då av robotar och program och så vidare, utan också helt medelklassarbeten som advokater och läkare och sånt. Så visst, också de här tunga jobben så måste göras med. Jag tror att man kommer att hitta på bättre och bättre sätt då att helt enkelt köta det maskinellt till den grad det nu går. Såklart måste man ju ha människokontakt också i många av de här arbeten. Talar om åldringsvård och sånt. Ja, så det är kanske därifrån jag närmar mig det här med basinkomst. Att jag tänker kanske inte så mycket på det här att optimera dagens system, utan mer som att det kanske blir ett slags tvång i framtiden. Att när det inte finns jobb, helt enkelt.
Att man inte definieras via sitt arbete.
Ja.
Sen ändå om vem som ska göra de här tunga jobben, så en teori eller en bedömning av basinkomstens följder har varit att vissa jobb blir liksom, folk kan välja bort dem om de vill, eftersom folk är mindre utsatta, folk är mindre liksom beroende av att ta vilka jobb som helst. Så att det här då, enligt vissa, det finns stor oenighet om detta. Men att det skulle leda till att lönerna måste höjas för vissa arbeten för att folk ska kunna ta emot dem. Men att det här är kontroversiellt då. Och det finns väl en annan åsikt, som är att basinkomsten kommer helt enkelt att göra snuttjobb ännu vanligare och kommer att normalisera snuttjobb. Så åsikterna skiljer sig åt. Men att visst är det en viktig fråga och vem som ska utföra slitjobben. Men att det som är anmärkningsvärt är ju också att den här frågan finns ju också nu, även om den liksom döljs lite, eftersom man tänker att det är människas val att jobba med olika saker. Att den här frågan om vem som ska utföra olika arbeten tonas kanske ner på ett lite skumt sätt i det arbetsliv som vi har just nu.
Mm. Det finns inte riktigt val om man ska försörja sin familj.
Exakt. Jo, det här är mer en retorik, tror jag, än en verklighet, men att det är så.
Man kan ju kanske också dela mera på de här tunga jobben då, om man inte har det här tvånget att jobba heltid. Utan att ja, deltidsjobb är ju då ett alternativ. Att ett jobb görs av 2 eller 3 personer. Ett liksom då heltidsjobb, som vi ser det idag. så skulle det skulle vara mycket mindre betungande också.
Precis. Och det som några har fört fram också som är sympatiska till basinkomst är också att basinkomsten skulle vara en ännu bättre idé om den skulle samexistera med arbetstidsförkortning, vilket ju skulle göra det mer liksom uthärdligt att arbeta med liksom tunga och slitsamma jobb.
Vad är människosynen där bakom då, om man tänker att man för fram den här? Jag menar, det är ju ett faktum att människor är slutkörda idag.
Mm. Det känns paradoxalt när vi ändå har nått så stora liksom effektivitetsnivåer med all vår teknik och så vidare. Att man har ju i långa tider på något sätt pratat om det här att snart kan vi alla då luta oss tillbaka och låta maskinerna sköta allt eller någonting sånt. Men i verkligheten så betyder det bara att vi själva jobbar hårdare. Och
andra blir utan jobb.
Andra blir utan jobb.
Varför är det så? Vad är det för drivkrafter? Vad är motorn i det?
Ja, det här visar väl kanske att det är inte bara tekniken som är motorn. Att det finns liksom ingen teknisk utveckling som gör samhället fantastiskt och utopiskt. Utan det finns en massa liksom ekonomiska vinstfaktorer bland annat med i spelet som gör att det är lockande att automatisera vissa saker men andra inte, eftersom det kanske är billigare att ha människor att utföra vissa jobb eller det är liksom dyrt att skaffa en robot för vissa sysslor eller det kanske till och med omöjligt att skaffa automater att utföra saker.
Så tolkar jag det rätt, Maria, att det är pengarna som styr? Alltså det är värderingen är pengarna?
Lite så, ja.
Vad säger du om det?
Ja, nu är det väl också...
Känner du dig utnyttjad som arbetskraft?
Utnyttjad vet jag inte, men det där... Ja, det är ju på sätt och vis är ju arbete och löner är ju också då så här... Det är ju en marknad, det är också som där lönen ganska långt nu i dagens läge styrs av att hur många andra som kan göra samma jobb som du nu gör. Att om det finns många andra som väntar på att ta ditt jobb så får du en ganska låg lön. Medan sen om du är mera unik så där arbetsmarknadsmässigt sett så får du en högre lön. Basinkomsten ska ju här ställa det på sin ända. Att de jobben som är kanske då minst unika så är de som... Ja, sen skulle mitt i allt ingen stå i kö till dem.
Mm.
Och sen, ja... Ingen vet riktigt vad som händer sen.
Vad finns det då risken, du var inne på det redan Maria, att det skapas en ny underklass?
Ja, jag tror faktiskt att det här är en reell risk och kanske det också att det gör en del av basinkomstidén ganska ruggig om det här innebär att det är en grupp människor som lämnas mer eller mindre åt sitt öde. Det här skulle vara den här hyperliberala formen av basinkomstutopi där man liksom monterar ner alla strukturer, all välfärd och liksom tänker att folk ska klara sig på sin basinkomst och liksom stå till arbetsmarknadens förfoganden precis och som arbetsmarknaden ser ut.
Mm. Vad är det för människosyn där bakom då? Om man tänker, då är just så mycket värd som du presterar. Ja. Förstår jag det rätt?
Den är ganska krass, kort sagt.
Människor är utbytbara?
Utbytbara och liksom anonyma och är till för att arbeta.
Mm. Varför heter det förresten arbetstagare och inte arbetsgivare? Det vill säga den som gör arbetet, ger ju sitt arbete.
Ja.
Det finns också ett alternativt begrepp hos kanske mera vänstersinnade för arbetsgivare, det vill säga arbetsköpare, med att det här uttrycker ju en viss liksom, ett ställningstagande för hur arbetsmarknaden ser ut, att det finns en viss liksom, asymmetri mellan arbetstagaren och arbetsköparen. Att då betonar man liksom den ojämlikhet som finns inbyggd i liksom systemet.
Är det ett sätt, det har pratats mycket om att det där dagens regering till exempel uttrycker alla val som nödvändiga istället för att betona att det är fråga om politiska och värdemässiga val. Hur är det med den här diskussionen om arbetsköpande, givande, görande? Hur mycket finns där dolt värderingar som vi inte ens ifrågasätter?
Ja, om man nu vill bli riktigt tala på hög nivå så jag menar det finns en viss mängd olika resurser här i världen och det handlar ju om att organisera dem. Så det där, ja, allting är ju val sist och slutligen. Ett citat som jag hörde på någon kurs någon gång var att civilisationen är bara ett system för att fördela överloppsmaten. Vilket det låter kanske lite mekaniskt. Men
det är lite brutalt.
Det är lite brutalt, men att i princip så jag menar alla vad de här våra system handlar ju om att sista slutligen behöver inte så mycket mer än mat, tak över huvudet och sen människokontakt och någonting som skapar mening i livet. Att ja, val kan man ju göra på många sätt och bygga upp samhället på många sätt.
Det finns i samhället mycket tal nu om downshifting, om att kvaliteten är den att välja bort arbete till exempel till förmån för familjen, till förmån för relationer. Men samtidigt finns det den här stenhårda marknadsmässiga tankegångarna. Hur ser ni på det här att de lever parallellt?
Jag tror att det är ganska viktigt att se att de är just parallella och att de kanske är delvis också inbyggda i varandra. Nu vill jag inte kritisera downshifting för att jag tycker att det är en utmärkt idé på alla sätt. Men jag tror att en liten aspekt av det är att först har man den här bilden av den stenhårt arbetande människan i karriären. Sen blir människan i karriären trött och så konstaterar den att okej, men nu måste den återvända till de riktiga värdena och de sakerna som riktigt spelar roll och arbeta mindre. Och det som jag kanske ser som slående i den här bilden att det blir kanske ett privilegium att downshifta, att det är just så beroende av det här stenhårt arbetande karriärsmänniskan, att man kanske pratar om downshifting i vissa sammanhang snarare än andra. Mm. Att det är vissa som helt enkelt är tvingade att jobba hela livet och att de har kanske inte så mycket val att downshifta i dagens samhälle.
Så att också downshifting är på ett sätt ett resultat av det här samma tänkandet?
Ja, lite grann. Mm. Fast trots det så tror jag att det är viktigt att påpeka att förstås finns, lever ju drömmen om att arbeta mindre på olika håll även om folk liksom inte kan realisera den. Så att jag tror inte att det är bara en spegelbild av liksom det här hårda delvis.
Det blev alltså en diskussion om basinkomst på Facebook häromdagen efter det att jag hade lagt ut Camilla Berggrens eminenta artikel som hon då skrev i Husis på Vändagen då hon diskuterade om det eventuellt kan bli verklighet med basinkomst för alla. Och jag åkte iväg för att träffa en av dem som deltog i den här diskussionen. Hemma hos Johanna Holmström var datamaskinen framme när jag kom. Johanna är en skrivande människa, en människa som måste livnära sig på stipendier och kanske de inkomster som kommer via böckerna. Du deltog i en diskussion här på Facebook häromdagen om det här med basinkomst. Vad ska en basinkomst betyda för dig?
Den skulle betyda i princip samma som stipendier, men utan den där osäkerheten att du ska söka varje år och du vet inte om du får eller inte. Så det skulle innebära mycket mer kontinuitet och på det sättet liksom också trygghet. Och sen tror jag också att skapande skulle bli bättre av det där att du inte skulle behöva fundera på att du måste genskriva en ansökan, hur ska jag formulera mig? För det dikterar sen kanske också hur det här konstverket blir. Att du måste på något sätt ha en jättetydlig plan och på något sätt fundera att ska det här nu tilltala nämnden? Vad är det syfte med det här? Så istället så kanske skapande, jag hoppas det, blir friare och utan press.
Hur mycket tid tar det för dig att göra de här ansökningarna?
Alltså det är flera gånger per år, men nu tar det ju en bra ansökan, nu tar det ju en eller två arbetsdagar att faktiskt då liksom fundera på hur den ska formuleras. Så är det ganska mycket papper också att fylla i, så nu tar det ju liksom per ansökan ganska mycket tid. Men inte det är ju, det är ju så att gissa några gånger i året. Men det värsta är ju nog det där när du inte vet. Du kan inte säga, du har ingen aning. Vad du än skriver i din ansökan så kan du inte veta att kommer du att få eller inte. Att det är så liksom, man är så fast i någon annan som bestämmer för ens framtid.
Du har barn och du har en bostad och du har säkert matutgifter också. Hur är det att leva med den här osäkerheten då man samtidigt är ansvarig för sin ekonomi?
Speciellt för mig som ju då ensam försörjer alltså familjen, två små barn. Så, och att leva liksom från år till år så där, på minimum, så är ju nog ganska tungt. Alltså, så ibland får jag ju sådana ångestdagar och veckor som jag tänker att hur ska det nu gå? De är ju ganska snabbt övergående, men jag tror att skillnaden skulle sen vara om det skulle finnas en sån här liksom kontinuitet och lättnad. Jag tror att jag skulle märka den sen när man inte mer behöver kämpa lika mycket hela tiden. Så sen märker jag, tror jag skillnaden bättre, eller sen skulle jag märka det.
Mm. Jag funderar på det som du säger om att också på ett sätt ditt skapande, riktningen av ditt skapande bestäms av det här att du måste försöka please them all, alltså försöka få just det som ligger i tiden då för att man ska få pengar.
Jo, alltså inte tänker jag nu, och när jag formulerar en ansökan så skriver jag för att, liksom, att nu har du det här projektet på gång och det här ska det handla om och jag måste vara väldigt så här klar och tydlig. Och sen måste jag också känna att jag måste göra det. Men om jag inte skulle vara beroende av det så skulle jag kunna tänka att men hej, nu har jag 10 år på mig att skapa någonting kreativt som världen inte har sett förr. Jag har ingen aning ännu om vad det ska vara, men vi ser att vad blir det. Och det skulle inte heller också finnas ett sådant tryck att det nödvändigtvis måste bli någonting. Men jag tror att det är ändå för min del, jag brukar nu oftast göra det som jag har tänkt. Men det skulle finnas mer så här rymd, kanske att liksom inte fokusera på ett visst exakt mål, utan bara en friare kreativitet som jag tror att skulle ge bättre liksom, resultat, om man måste tänka på resultat hela tiden.
Just idag då vi gör den här intervjun så läser jag i Hufvudstadsbladet om att det finns diskussioner på att konstnärer skulle få ersättning för den konst som ställs ut på gallerier och museer och liknande, vilket inte har varit fallet idag. Nu är det säkert många som lyssnar på det här och tycker att okej, du vill ha 10 år tid på dig att skapa någonting, vad är det? Du ser på konsten, litteraturen, som ett arbete där som vilket annat arbete som helst.
Ja, förstås så, nu vill jag ju förstås alltid skapa någonting som blir någonting. Men att genast måste formulera det i form av en ansökan så tycker jag att det är begränsande. Det betyder inte att jag vill liksom, att mitt mål ska vara att jag sitter hemma i 10 år och gör någonting som inte blir något jag skulle bara liksom få för det. Utan det är ju inte, jag menar, det är ju inte det som är syfte. Utan men man kan ju också tänka på konsten, liksom, att den kan ju existera också bara för sin egen skull. Och då är ju resultatet irrelevant. Det är ju lite flummigt. Och jag vet inte om jag håller helt med, men sådana tankegångar finns det ju också. Konst för konstens skull.
Mycket av vår kultur bygger på konst som någon har skapat. Ungefär hurdana pengar skulle röra sig om för din del? Vad skulle du behöva få i månaden för att våga leva trygg?
Något som nu rör det sig kring ungefär 1600 euro. Och sen har jag också framträdande sådana här som jag får sen då lite sidoinkomst därför. Så att, men det ska jag nog klara mig på det sättet som konstnär. Och det är ju det att liksom, det är som ett minimiarbetsstipendie ungefär i den storleken. Och det har jag klarat mig på hittills. Så att det skulle vara, det är ju inte mycket. Liksom, det är ju inte jättemycket pengar i månaden.
Men summorna som har nämnts har rört sig kring 2800.
Mm,
vad skulle det innebära en sån inkomst för dig?
Då skulle man ju alltså måste ha stipendier vid sidan om. Liksom. Men förstås det, alltså, om man har stipendier vid sidan om så är det ju en avsevärd liksom, ökning. Men att klara sig på bara det så är ju omöjligt i Finland.
Och författaren Johanna Holmström som då är ganska produktiv. Så hon talar alltså om kostnaderna för en barnfamilj som bor i utkanten av Helsingfors. Hur ser ni på det här med summan? Jag tycker det är lite spännande, därför vill jag just prata med en författare. För att om man tänker att man får en basinkomst, klarar vi av att titta på att folk gör vad de vill? Kanske någonting som vi inte alls uppfattar som vettigt.
Mm. Ja, man måste väl kanske ha någon slags tillit till människan och det där.
Jag menar, konstlitteratur, det är ju en jättestor del av hela vår identitet.
Absolut,
allt vi lär
absolut.
Oss i skolorna, hur vi uppfattar oss som människor, så bygger ju på att människor som Johanna har suttit och arbetat på ett sätt som inte innebär att gräva ett dike.
Jag kommer att tänka på när det var nyligen tal om den här utställningen Dysterbotten som finns här i Helsingfors, så blev det då diskussion om det här att människor har sagt att det här är inte konst och vad är konst och så vidare. Och då hade de intervjuat en konstvetare och hans definition, eller ena definition på konst var att det är liksom människans behov av att skapa saker som inte kanske har någon praktisk funktion. Så på det sättet skulle ju då basinkomst göra hela livet på något sätt. Det skulle sudda ut lite gränser mellan konst och liv på sätt och vis. Att det är inte sagt att man måste göra någonting som har en praktisk betydelse. Vilket ju på det sättet har ganska intressanta ramifikationer. Att vad hittar människorna på med sina liv? Det kan ju, de kanske slösar bort det just, sitta 10 år och gör något jättekonstigt. Eller kanske de hittar på något helt nya saker. Om man vill vara riktigt optimistisk.
Tror ni att vår människosyn, vår samhällssyn skulle klara det? Att folk gör vad som faller dem in, så att säga. Hur mycket bygger vårt samhälle på att vi har, att man ska vara på ett visst sätt?
Ja, Samtidigt finns det ju en ganska förhärskande ideologi också om att folk liksom ska utveckla sig enligt sina egna preferenser och att folk liksom ska få ett utrymme så att de kan utnyttja sin potential. Så den här bilden finns ju så att säga redan, även om den här tilliten kanske inte finns till att det här ska liksom kunna realiseras. Men liksom idealet om att folk ska kunna välja vad de vill bli och välja vad de vill göra med sina liv, det finns ju absolut som en ganska förhärskande bild, på gott och ont så att säga.
Jag tycker att just den här bilden, ska man kalla det nu wellness-trenden eller vad man vill kalla det, så det är ju ändå ofta kopplat till att du ska finna dig själv och liksom ditt äkta jag för att kunna bli mer produktiv. Så på det sättet är det ju ja, inte en tillit, utan det är någon slags prestationskrav.
Exakt, precis. Ja.
Kan man uppfatta det så också att man sätter det här ansvaret för var och en sin lyckas med, alltså ansvaret går på individen istället för att man ska titta på strukturer.
Precis.
Som skapar individens förutsättningar.
Just det.
Trond skrev här: mycket av grunden till att det finns så mycket arbetslöshet är att den kraftiga produktivitetsökningen inte har gått till att öka lönerna, stimulera efterfrågan eller reducera arbetstiden, men istället till ökade aktieutbyten. Vi borde hellre få frågan om demokratisering av arbetsplatserna, reducerade arbetstider och arbetsdelning upp på agendan. En basinkomst skulle bara öka på tvådelningen i samhället. Incitamentet att bidra till det gemensamma bästa, vad tror ni att det är motorn? Finns det en motor till att vi vill hjälpa varandra, vi vill skapa ett samhälle?
Jag tror delvis, nu blir det här kanske väl filosofiskt, men att den här bilden av att folk hela tiden ska ha incitament är just kanske ganska inbyggd i det samhälle vi har, där man liksom ska producera och prestera. Och det blir en risk att liksom ligga på soffan och inte lyckas producera. Och att det där hela tiden uppstår en fråga om hur skapa incitament för folk att delta. Medan ett annorlunda samhälle kanske skulle vara sånt att den här primära frågan om incitament uteblir. Så att det primära är liksom att bjuda in folk att delta, att liksom välkomna folk med i gemenskaper. Att det finns gemenskaper som man kan delta i och så.
Jag tänker på den här nästan man ur huserusningen med de asylsökande. Mm. Vilka mängder av människor har förutom sitt då levebröd satt energi på att hjälpa andra människor? Varifrån Absolut. Kommer, jag tänker där, liksom då okay. incitament? Vad är det som gör att människor rusar iväg och ger av sin tid och energi och till och med pengar?
Ja, nu, jag har ju nu inte doktorerat på det här med mening, så, men, det där, men jag säger nu ändå att jag tycker att det mesta som på något sätt känns meningsfullt så handlar ju ofta om att vara till hjälp och glädje för någon annan. Att det är också därför vi arbetar liksom så där helt ur en grundläggande syn att vi ska då hjälpa till samhället på något sätt. Fast det är ju ganska abstrakt nu för tiden att vad vår nytta är egentligen. För mig känns det väldigt svårt att säga att man skulle leva ett meningsfullt liv utan att just vilja hjälpa eller vara till nytta för någon annan.
Det mest konkreta, där man pratar om kall och kallet ska förväntas ersätta en del av lönen, är ju alla vårdyrken, undervisningsyrken, själavårdar, humaniora överhuvudtaget. Det är ju ganska spännande, vad säger ni om det, att just de yrkena där det tydligast syns den här viljan att bidra är sämst avlönade?
Jo, ganska ironiskt just eftersom ett erkännande av att detta är ett kall måste ju i en bra väg också vara ett erkännande av att det här jobbet ska kunna betalas bra. Och därför är det ganska konstigt att den där bilden av kall blir så att om man har ett äkta kall till vårdyrket eller läraryrket eller whatnot, så blir det lite fult att kräva bra betalt för, eller liksom decent betalt för jobbet.
Vi kommer lite tillbaka till det här på något sätt marknadstänkande, att när det finns så många människor som vill göra det här jobbet oberoende av lön, så då är det ju klart att man, de som betalar lönerna, så vill betala så lite som möjligt. Så. Ja, vi är tillbaka där igen.
Money talks.
Ja, exakt.
På tal om money talks då, medborgarlön eller basinkomst. Det är två olika ord som används för lite samma företeelse. Vad väcker det hos er den här skillnaden? Vilket ord tycker du bättre om, Ville?
Jag tycker att kanske det här ordet lön klingar för mig på något sätt som att det är någonting som man har gjort som man sedan får betalning för. Så ja, är de medborgarlön att man lyckas existera.
Den här lottovinsten att födas till Finland.
Att födas till Finland, ja. Jag kanske nog tycker mer om basinkomst. Och det är ju också på något sätt signalerar ju att det är grunden, det är basen. Det betyder inte att det är din hela lön utan att du kan sen bygga på med vad du nu vill. Men att det finns någon slags, ja, en stabil bas helt enkelt.
Precis, jag håller helt med Ville där att basinkomst är ett bra begrepp på det sättet att det signalerar, som du också säger, att det här är basen och sen kan det finnas annat på påbyggt. Medan medborgarlönbilden just för fram kanske onödigt mycket just tanken om lön och vad är det som avlönas och så uppstår det en massa frågor kring det. Också det här med medborgare kan ju bli lite knepigt eftersom att det är så bundet vid liksom,
nationalstaten. Vi lever i en situation nu, om vi avslutar hastigt hur ni ser på framtiden. Nu i och med att vi lever i en situation då folk rör på sig väldigt mycket så kommer vi att ha en massa olika kulturer också. Bland medborgarna i Finland och utanför medborgarskapet i Finland. Tror ni att den här tanken på basinkomst skulle kunna innefatta också de som så att säga kommer till Finland?
Jag hoppas det.
Ja, det är en svår fråga.
Tror du det?
det är en väldigt svår fråga. Jag har nog inga svar på den. Att var gränserna dras och så vidare.
Var går vår människosyn där?
Ja, ja.
Vem är finländare?
Precis. Ja.
Det var lite för svår fråga.
Det är svår fråga.
Vi lämnar det som en hemläxa till lyssnaren att fundera på det här.
Ja, du som lyssnar på det här så du får väldigt gärna delta i den här diskussionen. Om inte idag så skriv till mig pia.avrahamsson@yle.fi. Jag svarar alltid på brev jag får och jag är jättetacksam över de tankar som du som lyssnar vill dela med dig. Tack Ville Lindholm för att du var med i den här diskussionen. Tack Marie Lindman, jag hoppas att vi återkommer ändå. Och du som lyssnar på det här, så tack för att du var med och ha en riktigt trevlig fortsättning på denna snöiga dag.